Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nu rullar vi. Nu rullar vi. Det är dags för vår andra poddspecial av Game of Thrones. Det kanske är lite förvirrande, men det första avhandlade avsnitt 1, 2 och 3.
Precis.
I säsong 8. Mm. Det här är för bara avsnitt 4.
Mm.
Ja. Du har sett.
Mm.
Mm. Overall-känsla är att nu går det snabbt. Nu vill de avhandla mycket på kort tid.
Ja, alltså visst det här är en viss stress, känner man nu. Jag känner det när jag sitter och tittar. Jag bara, oj, 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 hur ska de hinna? Alltså så här, när man typ ser någon packa en väska och vet när planet går. Man bara, nu är det ju bara tre avsnitt kvar.
Varför, okay, alltså, varför fan insisterade de på att det skulle bli 6 avsnitt? Det är nästan lika orimligt som när Sansa vid det här krigsmötet i det här avsnittet sa så här, ska vi inte låta soldaterna vila så att de är bättre?
Ja, just det.
Och Dany bara, va? För varje dag som går så växer sig mina fiender starkare. Man bara, tänk om den hade svarat, va? Vi har bara 3 avsnitt kvar.
Ja.
Det var liksom den känslan, tycker jag, hela avsnittet. Vi brukar ju börja från the get-go.
Ja.
För att bara få med så mycket som möjligt. Mm. Så vi gör väl det.
Mm.
Vad förväntade du dig för det första när du slog på avsnittet?
Nej, men alltså jag måste säga, inte för att vara så här efterklok eller någonting, men jag tror jag sa det i våran förra special, att så här, jag bara, nu blir det inbördeskrig typ. Mm. Nu börjar alla tjafsa med alla. Mm. Lite så blev det ju. Alltså,
så
det barkade.
Ja.
Så att, men jag skulle vilja säga att det var väl ett väntat avsnitt, ett lite mellanavsnitt kanske man också skulle säga. Slicka såren efter den där massiva fighten.
Mm.
Och sen också försöka, ja, men typ samla styrkorna för att köra igen liksom.
Ja, alltså jag hade ändå hoppats på lite av en som den här är en recap av vad som hände i förra fighten, specifikt Arias ögonblick med The Night King.
Den tyckte jag de låg väldigt lågt med.
Jättemärkligt. Jag trodde det skulle börja i någon slags play-by-play, liksom hur det här gick till. Hur hon tog sig tillväga för att göra det. För att verkligen, understryka betydelsen av vad som hände. Och hur liksom oväntat och hur liten chans det var att det där skulle kunna ske. Istället så får vi typ 2 scener allt som allt med Arya i det här avsnittet.
Ja.
Ingen bra paycheck för henne. Den skådespelerskan Maisie Williams.
Tror du hon får per ruta hon syns i?
Ja, men typ. Alltså timmar. Jobbar inte hon på timme? Nej, kanske inte. Men rent tekniskt så börjar du med en bålbränning.
Mm.
Man känner lite, kunde inte de här människorna ha fått en gravsten? Eller har jag missat någonting?
Jag tror inte att man begraver människor på det sättet.
Men fast, jo, de andra, alltså vadå?
I deras
kryptan
religion.
Kryptan har de ju, det är hur mycket gravar som helst.
Ja, det är sant.
Och det var ju också ups and downs. Jag var så här, först tänkte jag, aha, de bränner alla liksom stackars bönder och Dothrakis bara. Och sen såg jag så här, nej, de bränner ju Ser Jorah.
Mm.
De bränner Ser Jorah. Ju alla möjliga.
Där ligger Ser Jorah.
Det finns ju inte ens risken kvar för att de ska bli undead. Bränningen var ju supermärklig.
Men jag vet inte om jag tyckte det. Jag tyckte att den var lite majestic.
Ja, okej.
Okay. Alltså jag tänker så här, vad fan ska de stå och gräva? Vet du hur jobbigt det är att gräva en grop? MVH har
haft en gård. I en månad.
Ja, exakt. Alltså gräva ner ett träd typ. Skitjobbigt. jag bara, är jag för praktisk? Nej, men jag tyckte det var ganska rimligt att bränna dem. Mm. Fast det, du har ju rätt i så här, ja, kryptan finns. Alltså har de begravt folk av större betydelse. Jag tänkte bara, det är så de gör.
Vi
sa jag tyckte,
ju,
framförallt får jag bara säga, jag tyckte det var fint att man fick se vad de gjorde av kropparna. För den typen av sak tycker jag är så här, lite mysig med när man får dyka in i så här andra världar och så. Att det faktiskt är så här, ja, och så här tog vi hand om det. Alltså att man fick någon sorts closure på det.
Ja, alltså jag tror att det ögonblicket hade känts starkare i mig om någon av faktiskt betydelse hade dött.
Det är sant.
Nu var det han med det brinnande svärdet som vi säger hela tiden. Mm. Och Sir Jorah.
Vi bryr oss inte så mycket om Sir Jorah.
Nej, men förlåt, men hans tid var kommen.
Det var, alltså, hans tid var ju kommen redan när han fick psoriasis. Förlåt, det andra han fick. Nej, men alltså, jag menar, men han, liksom, jag har inte känt jättestarka känslor för honom. Nej, på jättelänge.
Inte som han känner för Danny.
Nej, och det kände jag också så här, att det skulle vara sån himla grej att hon var så ledsen att han var död. Det tycker jag de kanske har byggt lite för dåligt, hennes känslor för honom. Liksom.
Men sen så fort det här med bränna bålet haveriet var över så höll ju John ett enormt långt och substanslöst tal. Mm. Förlåt.
Jag känner, besviken på det.
Jag känner att han blir mer och mer okarismatisk för varje avsnitt. Även om det är manus eller om det är hans skådespelare.
Nej, men jag känner mig jättebesviken på manus. För jag tänkte också så här att de har ju ändå tillgång till, det här är väl typ den serie som...
Alltså
de kan köpa in någon bra talskrivare. Ja. Jag tycker att historien hade mått bra av att han höll liksom ett bra tal.
Ja, men verkligen.
Om man nu ska bygga honom som liksom en
ledare,
den rättmätige ledaren. Mm. Liksom. Och där det känns som att Daenerys nu... Det är så kul att hon har börjat kallas för Danny. För jag läste det första gången i en intervju med costume designer. Som jag kanske kommer in på lite mer sen. Men att hon kallar henne för Danny. Jag fattade typ inte vem det var för. Men sen då när... Alltså för det här läste jag inför att serien skulle kicka igång. Och då kallar ju faktiskt John henne för Danny.
Just det.
Men det var väl första gången?
Ja,
eller hur?
Och det är ju helt uppsnappat från internet. Att manusfattarna har blivit influerade av internet.
För det, att jag tror inte det står med
i böckerna. Det får vi kolla sen.
Intressant. Men i alla fall så känns det som att de bygger henne just nu som att hon är liksom lite osäker, lite opålitlig. Alltså, jag tror också kanske den här Jorah-grejen är att man vill spela mer på att hon är så här känslomässig och lite irrationell typ.
Att han har färre personer i sin hörna helt enkelt.
Det också. Mm. Och då tycker jag att man skulle kunna bygga John lite mer. Alltså att han känns som en mer självklar. Mm. Alltså inte nödvändigtvis som en ledare, för det verkar ju inte han liksom intresserad av att vara. Mm. Men förstår du att han ska ha liksom den där bara konungalika auran.
Istället för den här vrål, ödmjuka, nästan gör våld på sig själv auran.
Precis.
Men en annan grej som var att verkligheten tog sig in i Game of Thrones är ju den nu ökända Starbucks-muggen.
Ja, vad kul att du tar upp den.
Ja, jag tog ju upp den på mina stories och skrev att så här, nu jobbar de ungefär lika hårt som när man har sagt upp sig från sitt jobb och bara sitter av tiden.
Det var
sitter inne på Blocket eller på Hemnet på arbetstid och bara går 3:30 varje dag.
För att fill you in om du har missat det här så är det alltså en bild från ett bord där Daenerys sitter med en, enligt uppgift, pumpkin spice latte. Men du vet, jag fan, alltså jag bara, hur kan man se? Jag har suttit och zoomat på den där. Man kan inte se vad det är i. Men det är en Starbucks-mugg.
Ja.
Och jag tänker, cynisk som jag är, hur mycket har Starbucks betalat? Alltså det är världens bästa PR-kupp.
För HBO bara, de här 6 avsnitten har vi knappt råd med.
Nej, men
vi är ju våld, återigen, och vi är ju våld på hela serien.
Ja, men alltså, det är en genial reklam.
Okej, men jag känner så här.
Hela, alltså det är alla pratar
det skulle
om.
Inte förvåna mig, för jag klickade för många, många år sedan. Jag får ju alltid felstavat på muggen. Men det får ju också alla. Inte bara jag som har ett exotic name. Och jag bara insåg att så här... Fast vänta nu, det här, ingen normal begåvningsnivå kan resultera i så många felstavningar. Så det måste vara en uttänkt PR-strategi från Starbucks. För hur många fotar inte av sina muggar för att säga haha, så här ska de istället för Britta.
Ja.
Du vet. Och det här skulle kunna vara också en Starbucks play helt enkelt.
Verkligen.
Men en annan grej jag tänkte. Tänk om, nej det här är inte tänk om, men det här är en rolig teori bara, eller tanke. Alltså tänk om det här är början på att verkligheten tar sig allt mer in i Game of Thrones. Att i nästa avsnitt så är det så här, så ser man typ en Max i bakgrunden. Och efter det ser man liksom en bil kör förbi. Ja. Och sen visar det sig att någon vaknar och bara, allt var bara en dröm. Att det är deras pissiga avslut på hela serien.
Det, då tror jag folk, alltså jag tror... Att jag, folk på riktigt John vaknar, skulle sprängas.
Jag bor i en förort och bara, wow, that was wild, Nancy. Det är inte helt omöjligt. Men det får vi se om det blir. Det finns många teorier. Mm. Jag tänkte räkna upp några i slutet av avsnittet faktiskt.
Jaha, okay.
För att folk efterfrågade det.
Alltså om lattemuggen om eller slutet. Om slutet.
Vad fan ska jag ta vägen?
Gud vad kul. Ja.
Men vidare då. Danny picks a fight. Sekunden. Alla undead är borta på den här middagen.
Mm.
Hon slösar inte en sekund.
Nej.
Hon sitter där och ser så där, alltså märkligt arrogant och självupptagen ut.
Nej, men vänta. Alltså, jag tyckte att det var typ hennes starka ögonblick när Daenerys faktiskt, alltså hon ser ut som att hon inte får vara med i the in crowd. Ja. Men det var ja.
Sommarkollo.
Ja.
Annars populära tjejen i sin skola, men just på det här lägret i Poppys.
Det var liksom kul att hon såg så himla... Hon bara sitter där och det är så kul med... Visst är det Viserys som ser henne?
Varys.
Varys heter han, förlåt. Ja. Att han ser henne...
Och blir orolig.
Ja, och det är också kul. Man bara... Han plottar någonting.
Mm. Men han är ju alltid steget före.
Ja, precis. Och det är så kul att hon bara fick vara så där liten och liksom lite bortgjord. Alltså, oj, jag fick inte vara med. Alltså, jag får så här känslan av att hon snart kommer stå och stampa i golvet och säga det är mitt kungarike, liksom.
Ja, absolut. Och det började med det här att hon utnämnde Gendry till Lord of Storm's End. Och det var så kul när hon bara, Gendry, is that your name? Och alla så här, du vet, kastade sig upp från sina drinkar och stirrade på dem helt tysta i ett sånt stort rum som att det hade hänt. Hon försöker ju vinna poäng. Det är någon sån keep your enemies closer-tanke hos henne.
Mm.
Att ha Gendry som en allierad i Storm's End. Men det mest intressanta och kärnfulla från den här middagsfestgrejen är vad som går att utläsa ur när Tormund som överlevde. Vi trodde att han dog, kommer du ihåg det?
Vänta, jag kommer inte ens ihåg vem det är.
Tormund är jätten som är kär i Brienne.
Ja, just det. Ja, just det.
När han säger, den här meningen känns som att den är central för hela avsnittet.
Mm.
Who climbs on a fucking dragon? Ja. A madman or a king?
Ja.
Vilka två har vi sett rida en drake senaste tiden? Det har varit Daenerys, vars pappa var the madman Targaryen, och Jon Snow.
Gud, vad intressant att du tolkade in henne i det där. Jag tänkte hon bara såg... att det handlade om att hylla Jon Snow, men det är såklart att mellan raderna stod det att antingen är man en king eller så är man
en madman. Och det här att hennes pappa var the madman försökte hon distansera sig från i många, många år. Och det var då hon valde att bli den här breaker of chains, slavbefriaren Daenerys. Som alla ska leva fria världen över. Och hon försökte så här, putsa på någon sån agenda.
Mm.
Men sanningen är ju att hennes familj framför allt är känd för att hennes pappa var knäpp galen och massakrerade folk för detta.
Mm.
Så då såg man se att det landar i henne som en peak, det här med Mad Men. Och att Mad Men, och att Varys då, den eviga konspiratören, noterade detta och spanade på henne att så här, ja, det verkar barka åt helvete med hennes mentala hälsa. Så det hajade jag till på i alla fall.
Mm.
Och att de inte heller sa Mad Men or Queen.
Precis.
Så jag tror att det är en tydlig klyfta mellan John och Danny utöver vad som vi fick se sen.
Mm. Jag har en oro.
Mm.
Det här med, jag bara slänger in den här nu, jag vet inte om den passar någonstans. Men Jon Snow, det faktum att han faktiskt har varit död och blivit återupplivad. Kommer det komma tillbaka?
To haunt him.
Ja.
Att han är skyldig någon någonting.
Ja, men typ. Alltså att han, det är inte meningen att han ska vara vid liv.
Nej,
riktigt.
För de tog upp det i avsnittet igen, ja. Och vana serietittare vet ju att så här, det betyder alltid någonting. Ja. Allt betyder alltid någonting. Om man tar upp det i manus igen, då vill man liksom att folk ska bli påminda om
det. Ja, det är en så kallad plantering, eller vad man säger på dramaturgispråk. Men för att det känns, det var väl det han sa i samband med det. Alltså, han kunde inte ens dö ordentligt, typ, eller någonting sånt där. Det går inte ens att döda honom.
Nej, jag har en av mina teorier berör faktiskt det. Och det ser väldigt mörkt ut i så fall. Oj, om det är så att det har inte med det. Men vidare från den här middagen var ju den här dryckesleken mellan Brienne, Jaime och Tyrion. Där det landar ganska snabbt i frågan om Brienne har knullat någon man eller kvinna.
Det är ju ändå en typisk fråga i Jag har aldrig.
Ja, eller i vår ålder kanske inte. Nej. Den är liksom snabbt avhandlad. Förlåt, mina föräldrar. Och det resulterar ju i den märkligaste sexscenen vi har sett, eller? Hur kände du? Om det förfarandet. Berätta step by step, day by day.
Jag kände inte så mycket.
Kändes det som att det var forcerat av manusförfattarna? Eller att det faktiskt fanns en låga mellan Brienne och Jaime?
Nej, men jag tycker absolut att det fanns en låga. Men jag tycker liksom själva sexscenen kändes... inte, den kände jag ingenting kring. Den kändes lite forcerad då.
Men jag kände så här. Jag tror att du har väl haft vänner som först när de märker att så här, någon annan är intresserad av en kille, så blir de väldigt intresserade av honom. Att
alltså, jag har känt så själv. Snälla rara. Nej, men det är klart.
Att det först då man får upp ögonen för någon när någon annan är ute efter någon och man känner sig, men man vill mest vinna mot den personen. Så det kändes mer som en grej mellan Jaime och Tormund.
Ja.
Att det han, kan det vara, och han sitter där med sin ena hand långt bort från sin KK, sin syrra, och kände att så här, men nu ska jag visa hus bas här. Och att Brienne fick alltså, vara i tron att han verkligen älskade henne. Och jag tyckte att den scenen var intressant för hur den spelades ut. Det var någon slags misslyckad Magic Mike. En enhandad Magic Mike strip session från Jaime där han försöker ta av sig skjortan. Och att Brienne kliver in och gör det åt honom visar på hur deras förhållande skiljer sig från många andras. Att de äntligen har blivit jämlika på något sätt. Och någonstans kände jag dock att Jamies, han har ju väldigt pervers attraktionsmönster i och med att han kan knulla sin syster. Så hans kärlek till Brienne kanske är mer systerlig egentligen. Men att det är så det uttrycker sig för honom.
Intressant. Men jag vet... Alltså du menar som att han inte är så här kåt på henne på riktigt, utan det är någon sorts närhetsfackat.
Nej, men det är hans sorts kåtma. Det är hans sorts kåtma. Men när han känner, som du säger, närhet med någon, då innebär det ligga.
Ja.
Hon berör med sin oskuld till Jaime i det här avsnittet. Och bara för att gå klart den storylinen när vi ändå pratar om det, så blir ju hans session som trophy wife ganska kort.
Men han är ju, alltså jag tyckte ändå att det var intressant utvecklingen, eller först vill jag bara säga så här, jag kan tycka att det är någonting med att han ändå är en pretty boy, även om han har, gillar hur han har åldrats liksom, och tycker jag också mognat liksom, blivit, alltså istället för att så här grow a pair så var det som att han grew a heart typ. Jag tycker jag känner att det är så här genuin omtanke om henne, inte bara kukmätning.
Nej, liksom. Nej.
Men
att det yttrar sig på det sättet för honom då, tänker jag.
Ja, men jag tycker på något sätt att det var så här lite härligt att, att en sån typisk pretty boy, och att de så här skämtar om att hon är så stor och sådär. Det tyckte jag var befriande på något sätt.
Ja.
Men, och sen då att han stannade för att vara med henne.
Men det är det jag menar med trophy wife. Att han tänkte så här, han lite halvt gav upp på sin ambition, eller vad han tidigare såg som sin ambition, som också har ju monterats ner av att han bara har en hand och att han känner sig ganska oduglig och, men trygg med Brienne. Hon skyddar honom, han skyddar henne. Och det, hans trophy wife session där då blev ju väldigt kort. För när han hör saker om Cersei, vi kommer till det senare, så drar han. Och den scenen med Brienne, hur förkrossad man ser att hon är. Alltså det, hon är ju stjärnan i den här säsongen.
Alltså hon är underbar. Men vet du vad jag tänker också med det? Då tänker jag så här, att hon aldrig riktigt trodde att det var hennes. Alltså du vet så här, men jag älskar hennes spel. Alltså hon är ju otrolig. Men det är liksom någon känsla av att det var en, alltså att hon aldrig riktigt trodde på deras grej ändå på något sätt. Mm. En självklar.
Det var för bra för att vara sant.
Exakt.
Men om vi spelar tillbaka då till den här middagen fortfarande, så är en annan intressant sak som sägs. Mm. Och det är samtalet mellan The Hound och Sansa. The Hound och Sansa har någon slags öm stund. Där han säger, du brukar inte kunna se på mig förut. För hon var ju som bortskämd liten snoräckelunge förut. Ja. Att hon brukade bli äcklad av hans ärriga ansikte.
Ja.
Och hon sa så här, things have changed.
Ja.
Och han var så här, du har förändrats av vad de gjorde mot dig. Då syftade han ju på Joffrey, Littlefinger, Ramsay. Alla män som har förgripit sig på henne eller utnyttjat henne. Och då säger hon en sak som jag tror också är en av de mest kärnfulla citaten från det här avsnittet.
Mm.
Det säger hon, without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird in my life.
Mm.
Och hon menar då på att de här händelserna har format henne och stärkt henne.
Mm.
Och det är ett extremt bra KBT från Sansas håll.
Ja, att du kan
se på det så.
Ja.
Två, någonstans pekar det på en viss riktning i serien framåt.
Mm.
Att vi, det finns mer att vänta från Sansa.
Mm.
Att hon är kapabel till mycket, mycket mer än vad
jag
vi tror.
Jag älskar Sansa just nu.
Ja, men alltså, jag får gåshud när jag pratar. Det händer grejer där.
Här är min cue att prata lite om kostymerna.
Yes!
Yes. Jag har djupdykt i detta ämne. Michelle Clapton heter hon som är liksom head of costume design, för det är typ 120 pers som jobbar med det här. Ja, Michelle Clapton, hon har gjort på alla säsonger utom en säsong då hon lånades ut till att göra The Queen, alltså filmen. TV-serien, förlåt, skitsamma, jag är inne i Game of Thrones.
Netflix-tv-serien,
exakt. Inte så tråkig.
Eller The Crown menar du, antar jag. Eller?
Jag menar till och med The Crown.
The Crown på Netflix.
The Crown. Så, nu kan jag prata om Game of Thrones och något jag kan istället. Nej, men hon säger så jävla bra. Jag måste citera ganska långt här.
Mm. Men ska sägas då att hon som kostymör är väldigt insatt i manus och gestaltning.
Ja, exakt.
Hur man förmedlar någonting om en karaktär genom kostym.
Och det kommer du höra nu.
Ja.
Hon säger att hon gillar särskilt att designa kvinnornas kostymer. For obvious reasons, skulle jag vilja säga. Alltså de har liksom, alltså att de uttrycker saker med kläderna. Hon gillade särskilt att designa grejer till Sansa. Her costumes lay bare her emotional state. She expresses through them. Ja, bla bla bla. Hon säger att man kan se liksom hennes resa under serien tills hon till slutligen i säsong 7 mer blir typ sig själv enligt kostymdesignern. She's initially influenced by the style of Cersei when she first arrives in King's Landing. Once her father is killed, she retreats to the cut of her mother's costume, a refuge, showing how she feels wounded and scared, but she can't speak it. She tells of her pain through embroidery, color and cloth. Later, Littlefinger's look influences her as they travel to Winterfell. This is post her dramatic statement, black feather dress, her dark Sansa look, the death of her naivete.
Hon tar avsked av sin tidigare Sansa.
Precis. She now understands that she can learn and take from those that hurt her. Det är liksom, det är så jäkla bra liksom.
Men det här är, kan man säga, Sansas Kill Bill. Och istället för att ta på sig den där gula kostymen och gå ut och alltså, slakta alla som sårat henne, så tar hon avsked av gamla oskuldsfulla Sansa. Men på tal om kostym, jag har läst några teorier kopplat till det här. Jag tar det samtidigt nu då. Att man i kostymerna också kan se vad de vill förmedla och som kommer hända framöver. Vi har sett att Tyrion och Jaime har blivit mycket mindre blonda med tiden. Mycket mer rugged.
Mm.
Och det menar man på att de har blivit allt mindre Lannisters. Jag ser om första säsongen nu. De är ju verkligen purblonda. De här. Och Cersei, fortfarande väldigt blond. Och sen kan man också se att det finns allt mer röda detaljer i Daenerys
kläder. Men förlåt, men är det inte också en renhet i... Alltså att i King's Landing-grej, alltså att det är som den där fina med huvudstaden, alltså att det är ju på något sätt en väldigt skyddad tillvaro, en väldigt välmående tillvaro och sådär. Det tycker jag också är så härligt att det reflekteras i kostymerna, att de liksom, de är, nu är de ute och är lite skitiga liksom uppe i norr.
Mm. Ja. Verkligen. Fortsätt.
Daenerys och att, röda. Här,
det är mycket mer röda influenser i, deras, i hennes dräkter. Mm. Nu när hon stod vid muren där med Cersei, då hade hon ju alltså en halv, det var nästan halvt röd hennes dräkt.
Ja.
Hon brukar ju ha väldigt ljusa, skira tyger. Mycket så här fina liksom knytdetaljer och väldigt feminint. Och nu är det ju allt mer så här grova axlar, det är röda broderier. Och allt det här ska tyda på att man blir allt mer modisk. Och fylld av hat.
Mm.
Och Cersei hade på sig en hel röd klänning där vid muren.
Mm.
Det är jätteintressant tycker jag. Och det är skitkul att de jobbar hårt med det i alla fall. Men inte med allt annat. Om vi ska gå vidare i genomgången.
Får jag bara säga en till sak om kostym? Förlåt. Du kan säga din snygga övergång efter det här.
Ja.
En grej också med Arya som jag läste som jag tyckte var så jävla underbart. Det är ju så här, har du tänkt på hennes cape att den är, eller förlåt, cap kanske vi säger på svenska. Att den är ju asymmetrisk. Och det har kostymdesignen gjort för att hon ville att det skulle vara, se ut som att Arya liksom har sliceat upp den för att kunna röra sig bättre och komma åt sitt svärd, eller sin kniv, vad har hon ju där. Alltså det är så jävla coolt uttänkt också att så här, hon bara, Arya är ingen som går runt och liksom låter kläderna hindra henne, utan att hon istället så här slitsar upp den bara.
Alltså perfekt övergång, att du tog upp det här.
Mm.
För vi fick ju se Gendry, fylld av hybris från att ha blivit lord, kuta bort till Arya.
Ja.
Vad tyckte du om den scenen? Eller berätta vad som hände.
Nej men alltså det var ju härligt. Alltså på ett sätt, jag tyckte det var kanske lite... den var väl lite så här oväntad. Men jag tyckte att det var väldigt härligt att Arya sa det vi alla tänkte. Han sa så.
Alltså han helt enkelt kysste henne... Och var så här, jag älskar dig, vi kan bo där. Och friade till Arya.
Ja.
Ja.
Och ville att hon skulle bli hans lady.
Ja.
På hans castle. Mm. Nej, vad heter stället han kommer ifrån?
Storm's End.
Storm's End. Ja, eller det som han nu skulle få av Daenerys.
Mm.
Jag vet inte också... Nej, Daenerys kan inte känna till deras grej. Jag tänkte om det var som ett sätt att få bort Arya också. Jag vet inte. Skitsamma. Nej, för långt. Tankesprång kanske. Men i alla fall, jag tyckte det var så jävla skönt att Arya fick vara Arya.
Ja, men för det hon säger då är... hon kysser honom tillbaka. Och hon säger, I'm not a lady and I've never have been.
Ja.
Och det är så bra alltså, inför den risken att bli dick-whipped. Att inte ta den. Utan att vara true till sina beliefs, helt enkelt. Och sen händer ju det här med Jaime och Brienne. Och sen... så får vi se det första riktiga samtalet mellan Jon och Dany.
Mm.
Efter allt som har hänt och efter avslöjandet om att de är släkt.
Mm.
Att hon är hans faster. Hon kurar sig upp mot honom och de hånglar.
Mm. Otippat hångel måste jag ändå säga. Mm. Det är som att man bara...
Eller?
Ska ni verkligen? Nej men alltså jag menar... Och sen så måste man påminna sig själv om... Att Game of Thrones har alltså, haft den här långa med Cersei och Jaime, så är det ju inte jättekonstigt, men ändå konstigt.
Men han sliter sig loss.
Mm.
Och det tycker jag var ganska modigt när man har med en sån hysterisk galning att göra som Dany.
Han kanske inte har förstått inte att hon är det.
Och då säger han för första gången att I don't want the throne. För den frågan var ju lite hängandes där när de såg sig i kryptan förut, hur det skulle gå till. Och nu så framgår det att han hela tiden har sagt till henne att han inte vill ha tronen.
Mm.
Och hon säger, men det är inte upp till dig. Du måste få Sam och Bran att hålla det här hemligt för all framtid och inte säga till någon.
Mm.
Och han är så här, fast jag älskar dig och jag älskar min familj. Mm. Och då blir hon helt ställd. Hon tror att den här killen som hon har haft en fling med i en månad skulle överge hela sin familj för att få vara med henne och för att hon ska ha kvar sin tron.
Men,
och den blicken, då känner man så här, det här är fan kaninkokerska om någon.
Ja. Men Daenerys har ju också inget riktigt begrepp om familj.
Nej, intressant, bra.
Ja.
Verkligen.
Så att, men för det tycker jag också är så fint att Stark sen liksom, och sen också samtalet, jag vet inte om jag hoppar för långt fram nu, men samtal, alltså att de, när de ses alla...
Och har sitt lilla familjemöte.
Ja, De känns så nära varandra.
Ja, förutom jag, den där the weirdo som sitter långt, långt bakom.
Jag vet, men det är som ändå som att de... Det är ju ingen som på något sätt räknar honom som weirdo.
De fattar ju inte hans storhet. Nej. Det är genomgående hela säsongen. Han får prata om, han blir jätteentusiastisk när han pratar om gamla rullstolar. Men bidrar inte med någon annan information. Han berättar lyriskt om så här, den och den rullstolen var den bästa jag har sett. Och Tyrion bara, ja. Alltså du vet, alla undviker honom för att han är så socialt märklig. Och vill bara då kuriosa om olika fordon. Liksom.
Ja, men alla har vi väl en sån släkting, har vi inte?
Men något intressant med det familjemötet var att Jon till Daenerys sa I've never been a Stark.
Ja.
Fastän han nu... egentligen på pappret är mer av en legitim Stark än någonsin.
Hur menar du då?
Innan så var han ju Ned Starks bastard.
Ja.
Och då är man ju inte en fullgod Stark, utan han hette Snow.
Ja.
Han heter ju Snow.
Ja.
Nu är han ju Lyanna Starks son.
Just det, ja.
Han är ju mer Stark än någonsin.
Men gud, det har jag inte
och
tänkt på.
Och då kände jag att han har kanske inte själv kommit i fatten det faktumet.
Ja, fast alltså, det är ju också det där med att man ärver på mödernet. Eller men då skulle på
jag,
fadernet.
Då kommer jag ihåg fadernet. Att det måste vara därför han är så undergiven. Och därför han låter Danny köra med honom. Han har fortfarande självbilden av en underdog. Mm. Att jag är bara en bastard, jag är bara här villkorligt, jag tillhör inte det här hit och dit. Och det känns som att det här i alla fall nådde in till Sansa. Faktum att han nu är mer vedertaget Stark än någonsin.
Hur tycker du, hur kändes det?
Hon, så fort han har dragit Jon, det måste vi säga, han lämnar allt och alla han bryr sig om. Klappar inte sin hund hejdå.
Det var risigt.
The Wolf.
Mm.
Då det här folk kommenterat över hela internet att så här, någonting är allvarligt fel just nu inuti Jon. För det där var ju på något sätt ett så här väldigt brutalt avsked till The North. Att han inte ens tog hand om honom eller så här, gav honom en god kram vovven innan han drog.
Mm.
Där har folk varit helt all over.
Alltså just, folk är så berörda av den här, denna icke-kärlek till sitt husdjur.
Nej, men de menar ju på att det är en symbolik i relationen till The North. Mm. Att han är en så jävla kappvändare.
Mm.
När han har dragit det här för Sansa så står hon på muren där uppe och blickar ut som hon brukar göra. Hon är ofta på muren och blickar ut.
Mm.
Tyrion kommer dit ska säga hejdå. Och Sansa, alltså från att ha lovat att hålla en hemlighet, vilket man gör utan att veta vad hemligheten är, så berättar hon omedelbart för Tyrion vad hon har fått veta.
Mm.
Alltså den mest delikata, viktiga, förödande informationen på jorden till hans vars uppgift är att lyda under drottningen, som hon säger är icke-legitim.
Mm.
Hon berättar ju för Tyrion att han är barnet av Lyanna och Rhaegar.
Jo, men hon gör väl det som straff för att han har dragit?
Hon gör det som strategi.
Ja.
Okay. Och straffsäkert, men bara att hon säger det, what if there's someone better, betyder att hon också känner liksom att så här, han är en mer av en Stark än någonsin. Hon hade ju inte riktigt accepterat honom när de var unga. Liksom.
Mm. Ja, du menar just i ordvalet så hintar hon om, ja jag fattar.
Ja, ja, att han är liksom mer proper. Och jag tyckte att det som hände sen, att de liksom så fort hamnade så långt bort med skeppen, och att Euron Greyjoy låg i bakhåll.
Mm.
Nu har ju serien liksom börjat tappa det. Då kunde jag ändå ha gett sken av att det har gått typ 4-5 dagar. Och innan det så ser vi Arya och The Hound dra iväg på äventyr. Som två så här, som en buddy cop movie. Det kan vara så jävla fint.
Men gud, det här är typ... Ja, alltså, är det när de är på hästarna?
Ja, de är så här, nej men jag ska dra... The Hound hintar om att han ska åka och döda sin brorsa.
Ja.
Som nu är den här stora riddaren. Och Arya hintar om att säga jag ska gå och fucking slicea upp Cersei.
Ja.
Det sista namnet på hennes lista. För hon tror ju fortfarande att den här teorin om att hon ska shut green eyes, nej, brown eyes, blue eyes, green eyes. Hon tror ju fortfarande att de här green eyesen är Cersei. Well, I got news for you. Vet du vem mer i serien som har green eyes?
Men gud, jag älskar det här.
Vet du vem mer?
Jon Snow. Nej.
Daenerys Targaryen.
Ah.
Så nu har ju alla vänt till att så här, för det här att hon inte litar på Dany, att de har satt det här fröt i Tyrion, allt tyder på att det är Dany som kommer bli offer för Arya och hennes lilla dagger.
Jag gillar det.
Ja, men jag blir peppad.
Jag blir peppad. Alltså, för grejen är att jag känner faktiskt inget för Daenerys. Alltså, därmed inte sagt... Alltså, jag menar, Cersei hatar man ju. Mm. Och hon gjorde ju extra tydligt att vi ska hata henne när hon slaktade... vad heter hon? Missandei. Men alltså bara på sitt Cersei-sätt, liksom. Mm. Men däremot så känns det som att Daenerys... Alltså så här, är det inte lite nu som att Jon Snow är i en relation med typ någon som lite psykiskt misshandlar honom? Alltså manipulerar...
Alltså, du är så på det nu.
Ja, alltså manipulerar, får honom att vända, alltså välja att vända sig bort från sin familj. Det här har vi ju pratat i
liksom hela mönstret vanliga i en podden. Destruktiv relation.
Destruktiv relation, exakt. Och det känns som att... Det kan ju vara så att det blir Arya som räddar honom från det.
Du är så på det nu. Jag har skrivit en sak återkommande i alla anteckningar när jag kollade på avsnittet. Och det är att det här avsnittet handlar om mitt favoritbegrepp just nu inom psykologi. Medberoende.
Ja, codependent.
Codependency. Att man dels enablar, alltså möjliggör någons destruktiva sätt och personlighet. Dels liksom är det som man också säger, fucking whipped. John, whipped under Dany, tar hennes parti i alla möten, inför alla människor. Och Tyrion, också codependent mot både Dany och sin syrra, Cersei. Han är väldigt rädd för henne och samtidigt möjliggör en bana för henne att fortsätta som hon gör. Någon mer som är codependent av Cersei? Fucking Jaime. Så det här handlar om olika codependent whipped killar under och runt de här kvinnorna. Och det här visar sig ytterligare när Tyrion försöker få Varys att lämna det här hela i fred. De två samtalen som vi ser mellan Varys, den kuklösa skalliga, och Tyrion är alltså de två mest koncentrerade dialogerna i den här säsongen hittills. För att det har varit väldigt lite av det här strategi, att man gestaltar. Det har varit väldigt lite av det här liksom kärnfulla man vill ha, dramatiken. Att de mer eller mindre börjar plotta mot Dany. Och börjar inse vilken fara hon utgör. Och att hon är på väg att bli the madman, fast mad woman queen.
Och du menar att Tyrion är hennes enabler då?
Exakt. Han är så här, nej men hon kommer hjälpa alla. Nej men hon är jätteviktig. Hon menar väl
egentligen. Hon är så snäll när hon är nykter.
Han är ofta snäll. Det var jag som var jobbig. Det var jag som stängde den här köksluckan för hårt. Vad ska jag säga?
Exakt.
Jag ska inte skoja om misshandeln nu. Men you're making it too easy, Game of Thrones. Och jag tycker att jag är skitpeppad på den utvecklingen. Och att Varys alltid är den här spindeln i nätet.
Alltså jag älskar, alltså vet, jag tjöt högt när bara man ser hans blick. Man bara, nu är det, alltså han bara plot machine.
Så jävla instigator. Ja, men det som hände sen är att Euron har liksom... Jag visste inte om att Euron hade så kraftiga spjut.
Nej.
Att de kunde, nej, men förlåt. Vad var det?
Herregud. Alltså, va, aha, helt plötsligt kommer det liksom.
De här drakarna har blivit beskjutna av det ena och det andra.
Det ena och det andra, det har inte gått igenom.
Kanonkulor, pil, spjut. Men just Euron Greyjoy... Och han, alltså dessutom spjut som skjuts iväg från ett skepp, alltså inte ens liksom enorm på en mark, lyckas penetrera en drake, magen, halsen, vingen, och den här draken bara rasar mot vattnet och tokdör. På två minuter är allt över.
Nej, det var så sjukt.
Nej, men jag blev jättebesviken. Det är så mycket enkla lösningar nu.
Utan att någon riktar någon minsta lilla låga mot dem. Alltså jag fattar inte.
Och hur kunde du inte se dem? Alltså, om Daenerys är 300 meter upp i luften, hur kan inte hon ha sett en hel alltså, flotta med skepp komma? Hur hann de dit på så kort tid? Från att ha legat med Cersei till att dyka upp där på kusten. Nej, men det där var faktiskt jätteforcerat och ett jävla haveri från Game of Thrones sida. Det man ser där är att Dany är mer och mer på väg att bli tokig. Legitima skäl, kanske. Och de tar Missandei, vilket också är så här... Vad har hon haft för betydelse?
Ja, alltså, exakt. Alltså faktiskt, nu sa jag att det var så
ja, men hon är emotionell gisslan för oss tittare.
Precis, precis. Varför skulle de välja henne? Vet de ens vem hon är, kände jag.
Hur kunde de ens spotta henne på alla båtar? Vi tar med den här tjejen.
Ja, jättekonstigt.
Jättemärkligt. Och sen, det sjukaste, sen är Euron tillbaka hos Cersei. Bara sekunder efter är han tillbaka där.
Alltså, klipp till.
Ja. Nej, det var faktiskt jättedåligt. Då kände jag att det här började gå för snabbt och de började hoppa mellan kuster och tid på ett sätt som är helt orimligt.
Men ändå kul, för att då tänker man att de har, alltså, de har så mycket kvar för oss att njuta av. Så att man måste klämma in den där lilla plot twisten.
Okay, ja.
Lite sådär med skohorn. Skohornade in den.
Oh well. Så nu är en drake död och liksom Cerseys game blir ju svagare och svagare för varje dag. Eller Dannys game.
Dannys game.
Ja. Och jag älskar ju Cerseys plottar dock. Jag blir ju lycklig så fort jag ser att hon har bus för sig.
Mm.
Hon har ju nu övertygat Euron om att hon bär på hans barn. Men det ska tydligen vara Jaimes barn.
Ja, alltså tydligen enligt.
Men, och jag fattar,
enligt internet.
Det är också en tidslucka som jag inte fattar. Då måste jag ha legat för, vad är det, 3-4 månader sedan.
Jättekonstigt.
Tror hon att Euron är så korkad att han tror att man bara är gravid i 6 månader? För sen kommer det ju komma en unge liksom.
Ja, märkligt.
Hur har du tänkt här, Cersei? Det här är verkligen en sån Jerry Springer-show-grej. Det skulle vara jättekul spin-off om det blev att de fick sitta där och bara "Who's the father?" Men så han peppad av det liksom på Cerseys sida. Jag älskar ju hennes plott där att hon, nu är det på PR-nivå och då är ju Game of Thrones som bäst att lura befolkningen att Cersei bryr sig om dem genom att bjuda in dem till The Red Keep innanför slottets murar.
Yes.
Men hennes enda plan är att det här ska rasera Daenerys bild av att vara en breaker of chains, att hon kommer ju behöva eller tvingas till eller vilja slakta de här människorna för att komma fram till Cersei. Men hon är ju bra Cersei på det hon gör liksom. Och doesn't give a fuck.
Jag vill bara säga liksom, oavsett då vad som händer, om liksom Arya once again får vara för stjäla showen och köra, så läste jag en väldigt intressant eller on point artikel i Gracia.co.uk som jag ville dela med mig av. Hur internet reagerade på att Arya fick det här mega ögonblicket med att döda The Night King. "It's as reliable as clockwork. A female character does something cool on screen, TV or film, it doesn't matter. And suddenly the keyboard warriors crawl out from under their rocks to complain about it. We've heard it about Star Wars Rey and Captain Marvel, and today it's the turn of Game of Thrones Arya Stark." Reddit kallade detta för som feminist bullshit.
Ja.
Så jag skulle vilja bara få hålla en liten tumme att Arya tar hand om Reddit också när hon håller på och slaktar.
Jag unnar
skriver
inte
upp Reddit på sin lista. Kanske.
Jag unnar inte Reddit en tumme i stjärten. För det är ju en perk in life. Anywho, alltså nästa avsnitt, om vi ska prata lite om det.
Ja.
Dels så kommer det ju bli så att Daenerys blir tokigare.
Ja, gud ja. Hon är ju en spänd som en fiolsträng som förmodligen, förhoppningsvis, i nästa avsnitt kommer att gå av.
Japp. Och Tyrion och Varys, de har sina konspirationer på gång. Det är saker i rörelse där. Jamie återkommer till Westeros. Är det Westeros? Nej, King's Landing. Kommer han bli accepterad, omfamnad? Är han på väg dit för att mörda Cersei? Alltså unknowingly kommer det bli så att han mördar Cersei. Det hade ju varit en perfekt full circle för serien. För han i början, han uttrycker ju ånger för att han utsätter Bran för att han puttar ner honom från ett torn för Cerseis skull. Vilket han också säger till Bran. Full circle om han i slutet tar ansvar för det här.
Mm.
Och själv mördar Cersei.
Just det. Intressant.
Intressant. Och sen är ju alla andra också på väg till Westeros då. Och jag läste lite teorier. Och en är ju att det är Jon Snow som kommer döda Daenerys. I böckerna så finns en teori om The Prince Who Was Promised, som skulle vara en reinkarnation av en legendarisk hjälte. Och att Jon var död och nu längre inte, understryker ju att han just skulle kunna vara en reinkarnation av den här legendariska hjälten Azor Ahai. Alltså The Prince Who Was Promised. Nu är det Prince of Egypt level. Okej, nu får ni hänga med. Så det är en möjlighet att det skulle kunna vara så att det är Jon Snow som dödar Dany. För teorin om Azor Ahai, som man tror då att Jon Snow är reinkarnationen av, är att han behöver döda his one true love In Order to Save the Realm. Mm-hmm. Och allt det här pratet om The Realm just nu, från typ Varys och Tyrion, tyder på att man som manusförfattare försöker smyga in betydelsen av och vikten av the så kallad realm. Så den här fan got to me, den här teorin.
Mm. Kul.
Den kan ju ha någonting.
Jag tycker också att det är bra, för att alltså, om vi skulle säga att det var Arya Stark, för att det känns som att det är lite för så här, ja men det har vi ju sett så här, att vi glömmer Arya lite grann och så ska hon göra en sneak attack och alltså dyka upp och då göra slut på mega fienden. Mm. Det kanske är, det är ju starkare för storyn tycker jag, om det är Jon själv som gör det. Faktiskt.
Ja hörni, det här var allt för avsnitt 4. Men ni pepprar ju oss med olika teorier och tankar och frågor hela tiden på vårt konto Britta och Parisa på Instagram. Och vi följer med i snacket on the line.
Keep them coming.
Och det ska bli jättekul. Sjukt kul avsnitt 5.
Jag tycker det har blivit roligare att titta på Game of Thrones än det här. Alltså att vi poddar om det. Jag vill också ha det här snacket med lyssnare. Alltså vi får bara sitta och prata med Kalle annars.
Jag vet, det är liksom, vad är det för tillvaro? Fy fan. Nej men så vi älskar det och vi har fan lite sug på att göra en sån här grej framöver också. Det var jättemånga som ville vi skulle göra på Big Little Lies.
Åh kul!
Väldigt många
vi får
som,
se. Ja. Tipsa oss gärna om andra serier, om ni känner såhär nej ni måste ju prata om den här
ja,
serien istället.
Ja det kan bli en grej
jättekul,
faktiskt.
Jättekul, det är kul när vi ser tillsammans.
Och jag har börjat fundera på hur jag ska avsluta den här säsongen. Man kanske ska se avsnitt 6 ihop. Ett jävla stort gäng, hyra in sig någonstans. Man bara, så hojta om du som lyssnar har en lokal. Man bara, eller ett coolt företag som vill göra en grej.
Just det.
Well.
Vi hörs nästa vecka.
Ja!
Med fler liksom, bearbetning och KBT och olika psykteorier om alla olika karaktärer. Och tack för att ni lyssnade.
Puss!
Puss, hej!
En podd från L.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.